Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunilla Grell Lundgren och här sitter jag med Göran Magnusson. Välkommen Göran. Här sitter två långhåriga individer med 2 meter säkert emellan sig och vi sitter ute. Så kära lyssnare, om ni hör lite biljud så kan det vara fågelkvitter eller andra uteljud.
Ja, till och med bi.
Ja, de kan hålla sig på avstånd. Nu var det ett tag sedan, bra tag sedan vi satt så här och spelade in någonting. Vad kallar du det här programmet?
Jag säger att det är från pest till kolera.
Från pest till kolera.
Vad vi tänkte prata om här, det är ju lite om... I dagens så är det ju corona och pandemin som hela tiden dominerar på tv och radio. Och det är ju inte konstigt för att det har ju gjort i alla århundraden kommit såna här sjukdomar som har drabbat oss. Och redan på 1300-talet så var det ju digerdöden som härjade i världen. Och det slog ju hårt både mot Europa, Asien och Afrika. Och ja. Man kan ju uppskatta det ju att halva Europas befolkning dog i digerdöden. Man vet ju väldigt lite om digerdöden, men man vet ju som sagt var att halva Europas befolkning skulle ha dött då. Och trots allt så var vi inte befolkningen så stor. Och sen fortsatte ju på 14, 15, 16 och 1700-talet med pesten. Som härjade i världen. Redan på eller mitten av 1400-talet och slutet av 1400-talet så skördade ju den väldigt många offer. Den här pesten, den spreds ju med främst infekterade loppor och råttor. Och den sanitära var väl inte den allra bästa i Stockholm på den här tiden, det har vi ju förstått. Så att det hade väl bra grogrund i Stockholm och i övriga Sverige också för den delen.
Trångboddhet.
Trångboddhet, väldigt, ja. Och, men just det här med latrin och allting, det var ju gott om råttor. Och som var ju också som sagt var en hel del loppor som var, ja, fanns i lägenheterna. Redan på mitten utav 1400-talet så skriver ju Claes Lundin och August Strindberg i boken Gamla Stockholm om pesten. Och de skriver ju då att mitten på 1400-talet så dog ju 9000 stockholmare i pesten.
Hur många var de?
Ja, jag menar det var ju inte så stor befolkning. Nej. Och sen 30 år senare... På 1480-talet så dog det ytterligare 15 000 i pesten enligt den här boken. Den gamla
det kan man jämföra nu det här med covid-19. För närvarande, vad är det, 25 maj idag?
Ja, så 4 000.
Ja, hela Sverige har dött 4 000. Ja. Och här var då på ett bräde först 9 000 och sen 15 000.
Ja, 24 000. Och inte nog med det, sen i slutet av 1800-talet, då härjade ju också pesten. Och, men där var det också bränderna i Stockholm som tog massor med folk. Så att då strök 18 000 räknar de med. Det visar ju att vi har inte varit förskonade från sjukdomar någon gång.
Nej.
På 1500- och 1600-talet så fortsatte det här. Och både i Stockholms stad och Stockholms län. Vi ska komma ihåg att när jag pratar om stad och län så är det 2 vitt skilda enheter. Det var ju ända fram till 1960-talet när Stockholms stad och Stockholms län slogs ihop till ett landsting. Så att det här med Stockholm då, det är 9015, det är alltså bara inom Stockholms gränser, inte länets gränser med där. Och 1600-talet då, på 1620-talet så dog det 20 000 människor i Stockholm.
Oj. Det var enligt, ganska stor andel av befolkningen.
Ja,
det.
Och i Tyresö på 1600-talet så drabbas ju även vi, för att då höll de ju på och byggde Tyresö kyrka då i början, ja, mot mitten av 1600-talet. Och då stannade bygget upp något år på grund av att byggnadsarbetarna blev sjuka och dog under tiden. Så att bygget stod still ett år. Och för att man hade inte jobbare. När man kommer in på 1700-talet så då börjar man ju förstå att man måste göra någonting. Att då satte man alla fartyg som kom mot Stockholm, de satte man i karantän i 40 dagar i Sandhamn och i Vaxholm.
Och Fejan har jag hört talas om. Det fanns ett karantänsjukhus.
Ja, det kom ju långt senare det.
Jaha.
För att det kom ju slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, Fejan. Och början på 1700-talet, då när de sattes i karantän här, så förbjöds skärgårdsborna och roddarpigorna med livstidsstraff om de rodde i land någon från de här båtarna.
Redan då så fattade man det här med... Man lockdown. Dem,
och 40 dagar fick de sitta i karantän i båtarna då. Och skulle det inträffat något så blev det ju ännu längre.
Ja. Oj, man undrar hur de hade mat och vatten för den tiden.
Och 1710 så härjade, eller början på 1700-talet, då härjade ju Tyresö igen utav pesten. Och då var det halva Tyresös befolkning som dog. Och våran befolkning på, jag vet inte exakt vad den kan vara, mellan 500-800 var väl Tyres befolkning.
Och hur många dog, sa du?
Hälften.
Hälften. Du, man hade ju inga läkare på den tiden, föreställer jag mig, här ute.
Nej.
Fanns det någon klok gumma eller gubbe?
Ja, det var ju prästen väl som fick vara.
Som fick göra handpåläggning.
Ja, just det. Något annat hade man ju inte, men...
Jag tänker på att det brukar finnas kloka gummor, krösa Maja och sådana.
Ja, just det. Jo, det fanns det väl, och kloka gummor fanns det ju, det vet vi ju att det fanns på 1600-1700-talet. Mm. Och in på 1800-talet, och vi har ju haft de här med häxbränningar och allt sånt här också under den här tidsperioden. Så att nog har det väl en del som har försökt att komma och bota folk.
Ja. Fattade man då att det var så smittsamt?
Tror jag. Ja, det gjorde man nog.
På 1500-1600
gjorde man nog inte det. Men däremot på 1700-1800-talet så kom man ju underfund med det här. Och man då såg till att...
När man satte dem i karantän.
Ja, just det. Och det var ju så i början på 1800-talet. Då delade man upp skärgården i olika distrikt. I 5 distrikt där då Tyresö befann sig, ett av de där. Och man då utsåg någon som skulle ha uppsikt över. Det var en uppsynsman som skulle föra befälet. Och sen fanns det vissa föreskrifter från kungen som man skulle följa. Och sen i de här föreskrifterna så fanns det ju då att enligt kungliga majts nådiga kungörelse, som det hette, att man skulle iakttaga måttlighet i mat och dryck. Man skulle undvika svårsmält och skämd föda. Man skulle undvika omogen frukt och råa rotfrukter. Man skulle dricka och så vidare. Och man skulle ha mycket handhygienen och man skulle hålla fötterna varma och allt möjligt.
Det var ganska bra råd det där.
Ja.
Det är sånt som gäller än idag.
Ja. Det är helt klart att det är så. Om man skulle öppna fönstren, man skulle dra in frisk luft. Och jag menar, det behöver man nog inte öppna fönstren på kåkarna för. Det kom in ändå. Sen samtidigt så finns det med i de här föreskrifterna att man skulle inte vara rädd för att beröra och hjälpa till vid sjukdomsfall.
Man skulle inte vara rädd för
det. Nej. Man skulle hjälpa folk, sina medmänniskor. om de behövde hjälp.
Ja, det var vackert.
Ja. Och sen finns det de här lite mer speciella då. Om den sjuke är stark, blodfull och besvärs av stark huvudvärk och svindel, så skulle man göra åderlåtning på armen genast. Och man skulle då öppna ådern och tappa av fyra jungfrur, som det står, alltså 3 deciliter blod ungefär.
Oj.
Det är mycket.
Det är mycket. Ja.
Men det är en 3-4, eller 2-3 deciliter blod skulle tappas av. Och sen skulle man använda kamfertbrännvin till utvärtesbruk.
Ja, kanske inte var så tokigt heller.
Nej, man skulle blanda kamfert. Alltså det är ju någon träd i Kina, Japan.
Ja.
Som heter så, man tar någon bark eller vad det nu är där det där. Och sen är det, skulle man ha malen senap och stött starkpeppar. Och så naturligtvis brännvin.
Och det här skulle man dricka?
Nej, det här skulle man stryka på utvärters.
Och hade de råd med brännvin och stryka det utvärters?
Ja, de skulle dricka det också. För invärters så skulle man ha också kamfert, och som skulle lösas i sprit. Det var också för invärtes bruk sedan.
Jag tänker på Amerikas president. Han tyckte att man skulle dricka desinfektionsmedel.
Ja,
för att just rena sig.
Så att det var, och det här var väl också tänkt, och det fanns väl ingen kunskap heller annat än man trodde sig att det här var bra.
Ja.
Och det står ju också att man skulle ha sånt här hemma. Det skulle finnas på apoteket som man kunde köpa hem, och sen skulle man ha senap hemma som man kunde smörja in sig med senap också. Malen senap. Men det här är på 1830-talet jag pratar om nu då.
Ja, det är inte så länge sedan.
Nej.
200 år.
Nej, just det. Och, då drabbar det ju det här verkligen oss ordentligt.
Ja.
Och sen är det ju så fantastiskt när det gäller. Idag så kan vi följa den här sjukdomen som nu härjar precis via tv och radio. Det pratas där och där. Men då kunde man följa via kyrkan. För varje dag nästan så kom det en kungörelse som talade om var det var spritt någonstans. Var det hade kommit nya utbrott utav sjukdomen. Och det gjorde ju att befolkningen var väl uppdaterad om vad som hände med, när den drog fram pesten.
Mm. Och alla gick ju i kyrkan också.
Ja visst.
Det är
ja,
som
visst.
När vi sätter på rapport. Ja. Kanske.
Ja, nej, men dels var man ju tvungen nästan att gå. Men dels gick man ju dit för att träffa folket på söndagen. Och dels få ta del av de här kundgörelserna som räknade upp, som vi har varit inne förut på någon program. Där talar man ju om när marknaden var, eller om marknaden blev inställd. Där talar man om olika saker som hände också. Och vilka som efterlyste, som det var någon mord i närheten. Vad man efterlyste folk och sånt. Och det var ju genom kyrkan man fick reda på det här.
Mm.
Och sen stod man ju utanför efter gudstjänsten och pratade och diskuterade de här grejerna.
Och det lästes väl också upp vilka som hade dött?
Ja visst. Både dött och gift sig och fått barn, håller jag på att säga. Allting
ja, hände ju. Ja, just det.
Lysning, det var ju kyrkan och det hände.
Mm.
I början på 1800-talet så kom ju då att man skulle dela upp Lenes skärgård i karantänsdistrikt, som jag sa här. Och distriktet 5 då, det var Sotoms härad som då innehöll
Tyresö
och ja, hela Södertörn.
Ner till Nynäshamn.
Och Nynäshamn var ju också med.
Ja, och öarna utanför
Ornö ute och alla de här. Så står det ju då i kungörelsen på 1830-talet att alla fartyg eller båtar som till Sverige ankomma från, och så räknas det upp en massa orter, ska som är smittade, och om man ska gå i land så ska man ha försett sig med ett sundhetsbevis från avsägningsorten som talar om att man är frisk, annars får man inte gå i land. Det kom ett beslut om att man skulle hålla färdiga likkistor i beredskap. Och hittar man på någon som eller ute mark på väg och mark som är sjuk och är död eller har dött så att säga, då ska man kalla på läkare så att han får besiktiga liket. Sen skulle man ofördörligen se till att de här begravdes.
Var det allmänhet så förr i världen att man begravde folk väldigt nära dödsfallet?
Nej, jag tror inte riktigt på det där. Jag tror att i det här fallet när det gäller pest och kolera.
Då var det bråttom.
Ja, det var det. Men vi har en kolera-kyrkogård på Tyresö, ett stort gärde som kallas för kolera-kyrkogården.
Var ligger och, det någonstans?
Och, men det är förmodligen både pest och kolera-fallen är begravda där. För våran lilla kyrkogård räckte ju inte till att begrava, om vi säger 250 personer som dog på ett år. Utan den ligger bakom Tyresö skola, en åker. Och den är registrerad och det är som kyrkogård.
Jaha, utefter
ja, kärnstigen? Du får gå in rakt in på parkera vid den här busshållplatsen. Så går man rakt över emot bebyggelsen, baksidan alltså. Över skolans skoltomten och över så kommer man fram till en åker.
Jaha.
Och där, det är kolera kyrkogården.
De var ju tvungna att hitta något ställe som var tillräckligt djup jord.
Ja, ja. Nej, men det har alltid kallats det här gärdet för kolera kyrkogården.
Mm.
Så att den är registrerad också. Hon, arkeologen frågade mig, hur vet man att det är någon som är begravd där? Och jag sa åt mig då att var skulle de annars begravas, alla som dog på en gång?
I sjön kanske?
Nej, det gjorde man inte.
Det gjorde man inte.
Nej, utan då skulle det vara ut på byn så att säga. Och jag menar, gräva 200 gravar eller någonting ut på byn, det gjorde man ju inte. Utan man grävde ner dem på ett ställe.
Jaha,
det var så. Och det var ju därför man skulle hålla de här kisterna i beredskap.
Ja,
då kunde man ju snabbt stoppa ner dem där och sen dra iväg dem till ett ställe. Mm. Och det var den här kolera kyrkogården.
Mm. Hade man någon slags böner där också med präst och så? Eller
ja,
det
men
var
prästen skulle ju tillkallas så fort man hittade någon som var död. Så att prästen var säkert med på något sätt. Antingen direkt där man hittar personen eller om de dog hemma så kom man väl och predikade utanför.
Då läste han några verser ja, om man just sjöng det. Lite kanske.
Ja, han pratade väl inte om personer som vi gör idag i kyrkan. Nej. Utan då läste man ju en bön eller någonting för dem.
Mm.
Så att de skulle komma till himlariket. Men sen här på 1830-talet då kan man se precis. Alltså var jag redan tidigare var det bryter ut någonstans. Och man ser att i jul så finns det i Riga och augusti, Helsingfors, alltså 1831 är det här frågan om. Och då utsåg man en kommitté i Tyresö 1831 i augusti där som skulle ha hand om det här också. Det skulle inte bara Tyresö utan i hela länet, en representant från varje socken skulle ingå i den här. Och i Tyresö här då var det ju Abrahamsén Uddby Kvarnar som ingick i den här gruppen som skulle ta hand och ha koll över hela koleraepidemin så att säga, när det gällde Tyresö.
Smittan kom hit med båtar tydligen.
Ja, det gjorde den. Det är inget tvivel om utan det var så man färdades ifrån utlandet. Och det står ju här om att kolerautbrott i Åbo den 9 september och så vidare. Och det kom nya förordningar i oktober då om det här också som Svenska Läkarsällskapet gav ut. Och man skulle så att säga hålla sig och hjälpa till med om det var någon som behövde hjälp. Sockennämnder skulle kunna söka hjälp utav sjuksköterskor vid sjukhus. om farsoten bryter ut. Och det finns en massa förordningar om det.
Det är kolera vi pratar om fortfarande.
Det är kolera fortfarande.
Ja. Det är ju en tarmsjukdom.
Ja.
Så att man dör väl väldigt mycket av uttorkning också, tror jag där.
Ja.
Och väldigt smittsamt. Men hygienen visste man inte så mycket om på den tiden.
Nej, det är ju bakterier. Och det är genom vatten- och saltförluster som var det stora problemet.
De fick ju in det i tarmen och så tömdes tarmen och så drack de inte tillräckligt och torkade dem ut.
Ja, det förluster. Mm. Det är precis som idag om man inte dricker tillräckligt och syrat.
Vatten!
Just det, men det är inte bara vatten, för då det måste det vara någonting i vattnet ofta, för annars blir det salt.
Jaha, det måste vara lite desinfektionsmedel kanske.
Ja.
Ja, ja. Mm, ja, det förstod man i alla fall då.
Och sen här då, man skulle ha en särskild, anbefalde särskild bevakning i sjöarna, länets skärgård och vid dalare samt i farvatten omkring Orne och ute. Och fanns det en löjtnant som blev tilldelad och för att sköta det här. Och han hade en öppen kanonjolle. Som han skulle
passa.
Ja. Kanonjolle, det är en kanonbåt utan vanlig äldre bestyckad mindre örlogsfartyg. Av ringa stridsvärde står det i uppslagsboken.
Kunde hota med kanonen. Kanske skjuta skrämskott i alla fall.
Ja, jo, men man kunde ha, det fanns nog någon kanon utan lägre kaliber på den och... Så att det var någon som inte lydde order så sköt man nog.
Men det var en ganska liten båt. Tydligen.
Ja, det måste ju ha varit en, om den kallas för kanonjolle. Det måste ju ha varit en öppen båt med någon kanon på.
Jaha.
Men som där patrullerade då i skärgården.
Jaha.
Och det är vid Sandhamns inlopp var det också förlagd en kanonjolle.
Vad gjorde han för nytta?
Ja, den patrullerade så att den gick in i och lades i karantän och inte gick ut för tidigt.
Ja,
och
den liksom...
Det var uppsyningsmannen.
Motade in båtarna där.
Ja, och såg till att de låg i karantän under den tid de skulle.
Mm.
Det var väl deras största jobb.
Det finns ju en viss likhet mellan de här som har stängt ner hela sina städer. Att kom de ut så då var det polisen.
Ja, ja. Ja, det och som sagt, och som du sa förut här, det är ju genom sjöfarten det kom in till Sverige och spreds i Europa och även i världen naturligtvis, att England och så vidare. Så.
Du lyssnar på Tyresradion 91,4 och det är Göran Magnusson som berättar om pest och kolera framförallt i Tyresö. Och just nu håller han på med koleran.
Man ser att 32 här så kom det både i Hamburg och en massa andra städer, Odessa och så vidare. Och i London omtalat att det hade spridit sig till och till Skottland och så vidare. Och sen står det här på våren 32 också att alla fartyg visas in i hamn och ska hållas i karantän vid Dalarö. Då hade man alltså som kom dit och då skulle de gå till Dalarö. Då har du väl det här Sandhamn och...
Stockholm har ju också en kolera kyrkogård någonstans vid...
Skanstull.
Ja, eller på södra sidan tror jag.
Ja, vi har ju
nedanför där, Gullmarsplan.
Ja, just det. Vid Skanstull där, ja.
Ja.
Där är ju en kolera kyrkogård.
Ja.
Och varför ska inte vi kunna ha en då?
Ja. Det pratas inte så mycket om den tycker jag, den som finns i Tyresö.
Nej, det är inga som vet. Alltså, det här är ju, det finns ju skrivet ordentligt och sånt. Och jag vet ju att Artur Bjerregård, den här folkskolläraren här, före min tid, han tog med sig skolungarna dit. Så Ellen Ågren pratade ju om att Bjerregård hade tagit med sig och visat den här kyrkogården för barn och sånt. Och då, Ellen sa då att det fanns på stenar som låg i kanten som visade också på det hela.
Mm.
Men det har jag inget minne. Jag har aldrig varit med Bjärgård dit, men som sagt var. Sen har det inte man pratat om att det kom nya lärare från andra håll och, som inte visste någonting om det här. Och idag är det ju så att de flesta Tyresöbor inte födda här och har inte följt med det här.
Just det.
Men som sagt var det...
Jag hade aldrig hört talas om det. Jag har ju bott här i 50 år i alla fall.
Ja, men du är ju nyinflyttad då.
Ja, just det. Nej, ganska.
Men, ja, just det. Nej, men man har hört talas om ett jag för att en av åkrarna som man då brukade var ju Kolarkyrkogården. I närheten utav den åken ligger Ålands hav, en annan åker till exempel.
Jaha. Man hade namn på sina åkrar?
Ja, nästan alla åkrar har haft namn. Jaha. Berg och så vidare. Så att det fanns... Och varför heter det Ålands hav, den åken? Jo... Det är så jävla mycket kobbar i den där åkerna så att det är därför den har fått namnet Ålands hav.
Aha. Det är nästan sådana här skämt som man har idag också.
Ja, ja. Ja, som Ålandsbåten där nere och så vidare.
Ja,
men, det här,
det.
Men det är som sagt på åkrarna och det här. Det fick också namn nu.
Aha.
Sen kan man följa de här hela tiden. Utbrotterna med... kungörelserna och hur det kom till Frankrike och så vidare, England, Irland och sen står finns det här en kungörelse om förbud för resande från Finland med undantag av kurirer att över Grisslehamn till riket inkomma.
Jaha.
Så att kurirerna som kommer med vissa budljud, de fick komma in via Grisslehamn.
Mm.
Men andra var det förbud att komma in mellan Finland och Sverige.
Mm.
I mitten av sommaren 32 så hade koleran kommit till Danmark. Och då var det utbrott där. Och hela tiden så finns det här upprepade flera gånger. 2 juli, 19 juli, 23 juli, 27 juli, 2 augusti, 3 augusti, 7 augusti. Så vidare så räknar de upp. Vad har platserna. Det någonstans där kommit?
Ja. Vilket år var det där?
Det här är 32.
Och när började det?
Ja, det är ju 30 någonting. Ja.
Ja, det är i alla fall åratal. Det.
Ja, det har inte kommit till Sverige än. Ja, då 32. Det har det inte kommit.
Nej.
Det kommer lite senare.
Då gick man väl här och var lite skraj kanske?
Ja visst, och det var ju därför man hade de här karantänstationer och allting. Man hade väldigt noga.
Någon måste väl ha hjälpt?
Ja visst, det gjorde det säkert, fördröjde det att komma in. Och sen står det här i augusti, det är utbrott i Australien och i staterna New York och Pennsylvania. Man hade en väldigt bra koll på det hela. Man räknar upp här och när det kom till Frankrike, Belgien, Holland. Och sen kommer det här i oktober 32, orter i Norge förklarades smittade.
Jaha, före Sverige?
Före Sverige.
Jaha.
Så att,
då kom de från det hållet också?
Ja. Sedan kom det ju också så småningom till Bornholm och Danmark innan det kom till Sverige.
Mm.
1934 så skriver ju Lundin och Strindberg i boken Gamla Stockholm att... Det första verkliga kolerafallet inträffade i Stockholm. Det var den 19 augusti 1834. Då sjötillsvaktmästaren Malmberg hade blivit sjuk. Han hade varit ombord på ett engelskt fartyg i Stockholms hamn och smittats.
Och han var tillsynsman?
Ja.
Aha.
Mm. Så var det samtidigt var det en Dalkulla som hade... jobbat här i Stora Varvet som hade fått också. Så att det var ju sjöfarten det med. Och Roderska hade fått det då. Så att då var det full fart på det. Och sen strax efter så har man upptäckt också i Valdemarsvik och så vidare. Och den 26 augusti så skriver man då att Stockholms stad ska anses smittad.
1834.
Och sen börjar man titta här på kommunerna runt om att då Man ser att det kom till Värmdö innan det kom till Tyresö. Det kom till Erstavik innan det kom till oss. Och Utö och Dalarö var smittades också då på hösten. Vi var befriade ett bra tag innan vi råkade utfört. Men sen fick även vi det, och det var 35, då var det prästfrun, drängen och deras stuvdotter som dog i det.
I Tyresö?
I Tyresö. Sen, det var på 30-talet, sen kom det igen på 40-talet igen och slog till. Och sen kom det igen på 50-talet. Så att vi blev ju inte fria för att vi pratar om här några månader nu. Vi tror att vi ska bli fria, men erfarenhetsmässigt om man går tillbaks så är det åratal.
Ja, och smittan hade man hela tiden.
Ja. Ja, det är klart. Man hade ju ett väldigt nära samarbete på den tiden också. Mellan husen, man skulle hjälpa varann och allting. Och man ser här att i samband med kolans härjningar i Sverige beslöt sundhetsnämnden i Tyresö den 4 september 1853 att all hämtning och tvätt som skulle förbjudas från Stockholm. För att den smittan smets med kläderna. Sverige, Tyresö, alla torpar i stort sett tvättade åt stockholmare. Det var ju man tjänar ju pengar på det här.
Ja, just det.
Då tvättar
man. Blev de av med jobben också.
Ja,
precis,
då blev de.
Precis som nu.
Ja, det var ingen skillnad.
Nej.
Så att
stockholmarna fick väl ha sin smittade tvätt.
Ja, det där året 53 så dog det 350 personer i Stockholms län. Förutom då Stockholms stad. I Stockholm dog det, vad jag förstod utav boken, mellan 2 000 och 3 000 personer i Stockholms stad. Och det är först 55 som man anser att koleran upphörde i Stockholms län.
Då hade man dött färdigt.
Och då fick man börja tvätta igen.
Ja. Då höll den på i 20 år.
Ja, i den perioden, ja.
1834 så kom det till Stockholm.
Ja, just det.
Och sen har det hållit på där. 30-talet, 40-talet och 50-talet.
Ja. Och 50-talet då kom den också till Gotland.
Oj då.
Var det ju så att det drabbade vissa orter som inte hade haft det förut, så kom det till. Man ser också
det fanns ingen immunitet där förstås.
Nej, nej. Det är ingen nytt med de här fruktansvärda sjukdomarna, att det är något nytt som vi inte har upplevt tidigare, utan det har vi visst gjort det.
Ja. Hur länge var man smittfri då? När kom nästa färs?
Ja, det kom på 40 och sen kom det igen på 50-talet, men sen dröjde det nog tydligen framåt slutet av 1800-talet innan, för att då hade man ett sammanträde på skolrådet i oktober 1893, då man diskuterade vilken plats som kunde vara lämplig att anlägga en ny kyrkogård på för att kunna begrava det som eventuellt kommer att dö av kolera.
I Tyresö alltså?
I Tyresö, ja.
Kom man fram till något?
Ja, tydligen vid Fnöskerna. Man skulle någonstans där vid golfbanan anlägga en. Nu blev ju den aldrig anlagd, utan vi fick en upp i Bollmora sen.
Vi fick potatisland istället.
Just det.
Du säger Fnösken, numera säger man Fnysken.
Fnysken säger jag.
Jag tyckte du sa Fnösken.
Ja, det står ju så i de gamla papperna.
Ja, just det. Det hette väl så då?
Ja, det hette ju
det går nästan
Fnöskesjö.
Ja. Fnöskesjö.
Ja, det var ju en sjö fram på 1700-talet.
Ja, det går lättare att säga Fnöske faktiskt.
Ja. Men sen har vi ju då, som du var inne på förut, att på slutet av 1800-talet, då kom ju fejan.
Mm.
Och det var ju en...
Och fejan, det ligger, vad ska vi säga, nordväst om Norrtälje.
Ja, det kan vi säga.
Lite ut mot Åland.
Ja. Till. Och... det var ju för då svepte ju en ny koleraepidemi fram över Europa, och då gjorde ju då att de här svenska myndigheterna ville stoppa sjukdom vid landets gränser, som det Och då är det ostkustens karantänstation för fartyg från Ryssland och Finland. De förlades till Fejan och ett sjukhus där ju. Och
sjukhuset står kvar, jag har sett.
Byggnaden finns kvar. Det är riktigt.
Men nu är det väl mera hotell, tror jag. Eller andra hem eller något sånt. Och så finns det en fin restaurang där.
Ja, för att den såldes ju först på 1900... Vad kan det ha varit? 1930-40-talet. Ja. Men nu har vi pratat om koleran. Men tyvärr så är det ju så att svenska stackarna, de var inte nog med det. Att man hade kolera under den här tiden. Utan man hade ju också smittkoppar.
Ja, smittkopporna, ja. Just.
För att under 1830-talet så härjade ju samtidigt som koleran så härjade smittkoppor. Och smittkoppor, visserligen är det ju så att man vaccinerar sig mot smittkoppor. Det kunde man ju göra väldigt tidigt på 1800-talet. Men det drog ju fram, alla blev ju inte vaccinerade och så vidare. Utan, och man ser ju då att på 1830-talet i början så att smittkoppor utbrutit ut på åtskilliga platser i länet. Och man kan följa det här då på olika platser. Och man ända på 1860-talet så finns det upptecknat i medicinalhistoriska databas om att smittkoppor härjade på Gåsön i Tyresö.
Vilket år var det, sa du?
1860-talet.
Jaha.
Man säger 1865 så står i den här databasen när provinsialläkaren åkte till Tyresö för hälso- och sjukvården när för det gällde smittkoppor.
Mm. Då hade man provinsialläkare i alla fall.
Då hade man det. Mm. Och där finns det ju då en ordentlig rapport varje år utan den här medicinalhistorisk databas man kan hitta på det där. Mm. I 1866 så kan man se här på i sjukhus antal under loppet som har legat på vård här i länet så var det 71 män och 55 kvinnor. Och 80 av dem var gifta och 36 ogifta och 6 änklingar och 6 änkor. Och det står också mycket noga här i avseende på ålderdomen var 5 under 10 år, 11 stycken som var mellan 10 och 20 år, 13 mellan 20 och 30 år och 22. Alltså man hade en väldigt bra statistik. Det var de som hade legat, inte avligna. Vi pratar om statistik nu och så vidare med sjukdomen. Men det hade man även då på 1860-talet ordentligt om smittkoppor här och allting, vad som fanns.
Och då var det ju också tydligen herrarna som blev mest drabbade.
Ja, det var det. Det var väl de som var mest ute och rörde sig.
Kanske var slarviga att tvätta händerna, hörru.
Nej, det kan jag aldrig tänka mig. Nej, så kan det inte ha varit. Men man skriver också då att smittkoppen, det var ju genom smutsig tvätt som var det stora problemet.
Det kanske var några trasiga koppor som hade geggat ner också.
Ja, ja.
Oj.
Men sen, i de här rapporterna om smittkoppor där så är det ju så att det är inte nog med det där med smittkoppor och kor och sånt utan provinsialläkaren han skriver ju andra omständigheter som kunde menligt inverka på hälsotillståndet. Här bör i främsta rummet anföras det ännu rådande superiet.
Var det fler som dog av superiet?
Ja, det var många studier som hade ett mycket svårt problem utav det också. Sen var de här vaccineringarna då som skedde här. Så kan man se att från 1850-talet så är det läraren som är den som vaccinerar folk. Jag tror att innan var det nog delvis den här barnmorskan också, men från 1850-talet då är det både och sen kommer Forsman som de som vaccinerar folk. Och det är klart att de var ju i centrum, läraren han var ju, vi hade ett centrum och
Och kanske visste folk lite kunde grann gå. Om hygien.
Och ja, ungarna och så vidare för att det var väl ungar som man vaccinerade då. Och de gick ju i skolan, de mesta.
Ja, men så var det väl när jag var liten. Man blev ju vaccinerad mot tuberkulos.
Ja. Nej, men det var nog provinsialläkarna, tror jag. Men det var i skollokalerna man stod.
Ja, där man samlade ihop ungarna.
Ja, det var där man kunde samla ihop dem.
Mm. Men när hade vi senast, eller sist hoppas jag, utbrottet av kolera i Sverige? I Tyresö?
Jag har inte sett något fall efter 1854 var det jag sa.
Nej, då var det väl så.
Eller 55 då, var det, 1855. Att det är det nog.
Fast nu om man ska resa till länder där koleran härjar nu i Afrika till exempel, då måste man ju vaccinera sig mot kolera.
Ja.
Så vi kan ju inte ha någon immunitet kvar.
Nej.
Nu inte.
Man har ju hört nu de här professorer och det på tv att det kan ju den här kanske bara någon månad som det här gäller och sen kanske det försvinner igen eller något år eller två som mest. Så att man tror ju inte att det ska vara beständigt i alla fall. Så att det är väl olika. Sen är det ju så att när vi nu har pratat om smittkoppor och kolor och sånt. Ja, det är ju inte nog. Det finns ju andra sjukdomar som kommer på 1900-talet. Det är ju scharlakansfeber och påssjuka och difteri som har härjat här i Tyresö och så vidare.
Difteri var väl en väldigt besvärlig sjukdom?
Ja, det var det. Men tyvärr var det ju så att i länet hade ju vårt epidemisjukhus då i Sundbyberg. Förutom scharlakansfeber så var det ju också difteripatienter som låg där. Och sjuksköterskorna gick ju mellan de här avdelningarna.
Mm.
Så när Erik låg där, han blev ju på scharlakansfeber, han blev ju smittad utav med difteri.
Jaha.
När han låg inne. Jag blev ju smittad utav påssjuka när jag låg inne för scharlakansfeber.
När jag var liten så bodde vi i Västmanland. Och när vi skulle flytta till Stockholm, då blev jag vaccinerad både mot tuberkulos och difteri. Jaha. Och difteri stack de in mitt i ryggen, kommer jag ihåg. Och det gjorde så himla ont. Tuberkulosen härjade ju här i Stockholm då.
Ja.
Och difteri minns jag aldrig att jag hörde talas om att det var. Min mamma hade haft den när hon var hemskt liten, men klarade sig den gången.
Ja, den enda jag har hört är brorsan.
Ja. Sen, minns du några fler sjukdomar under din livstid?
Ja, sen är det ju polio naturligtvis.
Ja, och den. Hur var det i Tyresö?
Jag känner ju flera som har haft polio. Men i Tyresö har jag ingen minne av att det var någon. I värsta fall man dog ju. Men det har jag aldrig hört att någon dog i Tyresö. Men jag kan inte svära på det. Och sen är det ju det här att man fick vissa men utav det.
Mm. Det hette ju barnförlamning på svenska.
Ja.
Men jag tror det var inte bara barn som drabbades.
Nej,
utan det var även vuxna.
Ja, jag har en farbror som var drygt 40 år med två små barn. Som bara, nu är det slut, skrev han på lappen. Och så dog han i barnförlamning. Det var på direkten.
Jaha, vad order.
Ja, det är. Han kunde inte ens prata utan han drabbades när han kom in och sen gick så jävla fort.
Jaha. Jag undrar om det inte var något utbrott av polio på slutet på 40-talet.
Jo, det var ju 40. Det här var ju 40. Han dog 42 tror jag eller något sånt där. Och men sen var det på 50-talet fanns det också utbrott utav det.
Ja, för jag hade en kamrat som faktiskt hade drabbats så han hade fått men utav det. Men det var rent kroppsliga men,
ja,
så han blev deformerad i kroppen, men för övrigt var det inga fel på honom, vad jag vet.
Nej, men det finns ju sådana som bor i Tyresö och har haft det. Jag hade en tjej som hade haft det, som haltade fram, som kunde ju aldrig vara med ute och dansa eller någonting. Och så här, alltså att visst, det har drabbats hårt fysiskt.
Ja. Sen var det på 50-talet något som heter paratyfus.
Ja, det också. Och då sen har vi ju gula febern, har vi ju glömt att säga.
Har det funnits i Sverige också?
Nej, det har vi aldrig gjort. Men det har ju varit i världen.
Ja.
Det har ju aldrig varit det. Och spanska sjukan har ju dratt.
Spanska sjukan har vi ju inte sagt något om.
Nej, det är ju också en.
Det var ju en... Det kom från Amerika.
Ja.
Och det var soldaterna som kom till Frankrike som smittade ner fransmännen. Som sen smittade ner spanjorerna. Och där blev det väl värst. Och därför fick det heta spanska sjukan.
Ja. Nej, så att jag menar, det har ju... Varenda århundrade har vi haft en sån här stora utbrott utav sjukdom och pandemi. Så att,
spanska sjukan, det var ju kolossalt många som dog. Har du inga siffror på det, hur många som dog i Tyresö?
I Tyresö har jag aldrig...
Det var ju egentligen följdsjukdomen lunginflammation som de flesta dog i då.
Ja, just det.
Och det är samma sak nu. En del får ju lunginflammation efter covid-19.
Ja. Det slår sig på lungorna.
Ja.
Och det gjorde ju pesten också. Det var ju också två olika sorter. En del var det ju det som slog sig på lungorna och dels på njuren och det här ju. Så att böldpest.
Och den här coronasmittan nu då. Den påstås ju också kunna ge skador på olika inre organ. Ja. Och man vet ju inte än, det är det som är hemska. Och man vet inte hur man ska behandla de sjuka. Sen hade vi ju någonting som hette asiaten.
Ja.
När var det? Slutet på 60-talet.
Ja.
Och det kom ju från Asien. Kina ligger i Asien.
Ja. Ja.
Sen kom Hongkong. Ligger i Asien. Kommer mycket därifrån nu.
Ja, men de är så jävla många där.
Ja, de smittar varandra. Vad kom efter Hongkong då?
Kommer jag inte ihåg.
Nej,
det är ju närtid.
Ja, visst.
Och då, närtiden är alltid svårast för när man blir äldre att komma ihåg.
Och sen fågelinfluensan kommer från Kina.
Ja, svinpesten.
Svinpesten kommer från Kina. Jag håller på att läsa en bok som heter Pandemier utav den här smittskyddsprofessorn Björn Olsen.
Ja.
Och den skrev han år 2010, alltså för 10 år sedan. Men han förutsåg ju att det skulle komma en pest.
Ja.
Ungefär nu. Ja. Så allt han hade räknat ut med ledning av vad som hade varit tidigare, det har ju slagit in på det här covid-19. Och han säger ju att det är ingen som säger att vi blir av med det här. Det kanske är som mässlingen, att det kommer att finnas alltid. Och en del klarar sig, andra måste vaccineras, men man lär sig leva med det. Det får vi väl se. Och det kommer att komma. Om en tid kommer det en ny farsot.
Det kan man ju då av erfarenhet se.
Ja, så att har det ju varit genom tiderna.
Ja, om det har ända från 1300-talet och fram till idag. Och så ser vi ju att i varje århundrade så kommer de här på något sätt.
Ja, ofta är det väl med 10 års mellanrum har jag varit nu på 1900-talet och 20-talet, eller 2000-talet också. Ja. Nu hade det varit läge att ha några uppgifter här om hur det är i Tyresö just nu. Men det överlåter vi väl till doktor Lena att berätta om.
Ja,
just det. Om smittvägar och annat.
Ja. De har inte gjort någon sammanställning ännu om det, så det är ingen som vet.
Nej, det ändras. Vi har ju inte facit. Det ändras ju hela tiden.
Ja.
Men jag gissar att Tyresö i varje fall har klarat sig bättre än vad Stockholm har gjort.
Ja, dödsfall har man ju inte hört så mycket om. Men däremot har jag ju hört flera som är blivit sjuka i det.
Min dotter har varit sjuk i 9 veckor. Fortfarande inte bra. Och det är hemskt. Ingen vet vad de ska göra.
Nej.
Och då, om man testar dem så det är ju bara en ögonblicksbild man får. Då, att just nu så finns det inga antikroppar eller ingen smitta. Eller något. Så det är väl inte alla Lena rådande det heller. Men från Asien kommer mycket. Från öster.
Ja, vi tror det åtminstone. det är enligt amerikansk president så är det ju de som hittar på dem också.
Vi får väl ta snart och bestämma oss vad vi ska ha för frisyrer i framtiden. Skulle det vara flätor eller vad har du
Jag
tänkt?
Ska nog ha en knopp rakt upp.
En knopp rakt upp på huvudet, ja.
En hästsvans som står rakt ut.
Ja, jag kan inte riktigt ha hästsvans än, men det är väl inte långt ifrån. Men om man går till sin frissa, jag håller på att göra överläggningar med henne. Om hon har munskydd och handskar och jag har munskydd och handskar och vi har tvättat oss sterilt och man är första kunden på dagen, då kanske det går.
Men jag såg, var det mitt i Tyresö eller var det nu var för någonstans, jag såg att de hade ju inte haft så dåligt med folk utan de hade ju haft jobb hela tiden.
Du vet, skönheten är viktig.
Ja, den är det. Och särskilt om man kanske är, ja det finns många äldre damer som måste färga håret också.
Många damer som ska tvätta håret. Ja. Ja precis, det hör ju till livets nödtorft för många tror jag.
Ja.
Hörru du, tack för det här samtalet och så hoppas vi att vi klarar oss gott det går ifrån den här pesten som pågår just nu. Och så får vi väl önska varandra en skön sommar.
Ja, tackar. Detsamma.
På hemorten. Och så tar vi och fika nu. Tack.
Ja, just det.
Tack ska du ha. Ja.
Det kanske kan bli något program utav det här.
Ja, det kanske det blir. Det hoppas jag för det här. Hoppas jag har hört på Radio Tyresö 91,4. Och det är alltså Göran Magnusson som har berättat om hur framförallt koleran drog fram i Tyresö på mestadels 1800-talet. Tack Göran.
Tack så mycket.
Hej då. Och jag heter Gunilla Grell Lundgren ska jag säga också. Hej hej.